Bandet rullar. Vi sänder från Forza Fotbollsstudios i centrala Göteborg.
Är vi på den här berömda Korsgatan, som jag tror att den heter?
Ja, mycket hippt om man ska öppna en någon sorts flagship store för något märke som egentligen inte har råd att ha en flagship store.
Men ändå vill ha det.
Ska vi direkt också ta och tacka Forza Fotboll för att de är så jävla schyssta och låter oss använda deras finfina studio och spela en BB-podd i?
Det känns bra. Det säger vi stort tack för.
Ja, har ni inte den appen så ladda ner den.
Det har de.
Ja.
Det finns ingen som gillar fotboll som inte har Forza-appen.
Vad du lyssnar på är ju BB-podd på gt.se som handlar om IFK Göteborg och fotboll. Och ibland vårt privatliv och våran restaurang.
Mm, så är det. Jag känner lite att vi kanske ska sluta säga att de lyssnar på BB-podd. För om de inte har förstått att de lyssnar på BB-podd så känns det som att de har gjort något typ av fel.
Egentligen har du jävligt rätt i det. För att de allra flesta som trycker igång en podd vet ju vilken podd det är man sätter igång. Så egentligen så minskar man bara lyssningsantalet genom att berätta vilken man är. För om någon nu skulle ha råkat sätta igång BB-podd av misstag och så får de reda på att det är BB-podd man lyssnar på, då kanske de stänger av. Så man kanske har kvar dem längre om man inte säger att man lyssnar på BB-podd.
Jag upptäckte detta för jag lyssnade på en podd som heter Avanza-podden häromdagen. Och då sa de så här: du lyssnar på Avanza-podden. Och då, min första var så här: det vet jag väl.
Det här måste du klippa bort. Folk kommer hata dig när du sitter och berättar att du lyssnar på någon jävla aktiepodd, spelar paddel och går omkring i någon jävla dunväst på dagarna. Nu får du fan skärpa dig.
Okay, okay.
Vi vill inte, du lyssnade på en podd om rostat bröd.
Okay. Yes, och då sa de att nu lyssnar du på en podd om rostat bröd. Och då tänkte jag, det vet jag ju redan. Era jävla dårar, varför sitter ni och berättar det för mig? Och sen inser jag ju att vi vecka ut och vecka in har gjort det liksom, sen 2014.
Ja, men ännu värre då om det hade varit så att du egentligen hade tänkt att sätta på en podd om skivat mjukt bröd.
Ja, som man gör.
Eller om
Skogaholmslimpan tänker jag på. Ja.
Och så får man, nej det här är ju fel. Då är det bättre att man håller kvar och lyssnar längre. Så ni lyssnar inte på BB-podd om IFK Göteborg, utan ni lyssnar på en podd om allt
möjligt.
Allt möjligt i hela världen.
Ja.
Välj själva.
Så är det. Ska vi för den sakens skull då börja prata lite IFK Göteborg?
Skitbra idé.
Ja.
Det bara råkade falla sig så att det blev det första ämnet.
Ja, och då är det så här att IFK Göteborg åker upp till Friends Arena nu till helgen och ska möta ett formstarkt AIK borta på Friends Arena.
Ja, och det är nästan så att man får nästan sätta sig in i mindsetet här nu att nu ska det spelas allsvensk fotboll igen. För den veckan som gick har gjort en så jävla avtrubbad från fotboll man bryr sig om. Det har varit landslag hit och det har varit Nations League. Jag vet inte, det låter som jag koketterar över detta nu att jag bryr mig så himla lite om det, men så det är det inte så.
Men jag tror att det kanske är så i år. Just för att du har bara energi nog att följa ett lag när det är ett sånt pissår i allmänhet som det är. Det är klart att vi brukar uppskatta landslaget. Vi har ju fan åkt. Du och jag, varje gång vi är på landslaget tillsammans och tittar.
Vi är så, på landslaget.
Varje gång
det är som att man är på bio.
Varje gång som du och jag tillsammans åker och tittar på landslaget så går vi vidare till ett mästerskap. Så vi borde alltid få åka på landslagets matcher.
De borde skicka oss på de avgörande matcherna i alla fall.
Ja,
ja. Janne, du som ändå
styr detta.
Ja.
Ta festen i mål så att säga.
Vi lovar, vi ska inte mobba någon. Vi kommer bara snälla.
Vi kommer inte mobba någon i omklädningsrummet va? Men vi har högt i tak som Marcus Berg brukar säga.
Ja.
På tal om landslaget så spelar de på Friends Arena. Och det gör ju också då AIK. Och det är AIK vi möter på söndag. Och om jag då får säga lite spontana, min spontana känsla kring den matchen, så känner jag mig lite lugnare inför den här än vad jag har gjort tidigare, just för att det har gått några dagar nu. Vi har liksom haft ett sån jävla koncentrerad allsvenska innan, vilket har inneburit att jag spelar tre matcher i veckan, och när vi då liksom i omgång 7 eller något sånt där upptäckte jävlar vad dåliga vi är på fotboll, så hade vi liksom ingen riktig tid att göra något åt det.
Men det var match nästa dag.
Ja, det var ju match nästa dag. Och vissa lag kunde hantera det jättebra och bara sprang igenom hela allsvenskan. Och vi då upptäckte att fan, vi är ju kassa nu. Och vi hinner liksom inte reparera det, för det är redan matchfokus på nästa match. Nu har vi ändå haft 14 dagar på oss att liksom slipa till spelsystemet. Och det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är nu tycker jag är lite första gången som Rolle faktiskt då har chansen att visa vad han har kunnat göra med sitt lag.
Ja, och sen är det väl också så att bidragande till den här känslan av lugn som du hade, det är väl att förväntningarna är inte så högt ställda på just den här drabbningen.
Ja, fan, nu är jag nog tillbaka i gammal matchform, vet.
När man, en veckas paus, ja, men man glömmer, vad som behövdes för att bygga en hybris från ingenting.
Men är inte det som fotbollen hamnar om? Det är ju fint. Nej men så här, och det kanske, man kanske kan raljera kring mig då, över fan vad dum i huvudet du är, vad fan kan han göra på 2 veckor?
Men det vore att slå in väldigt öppna dörrar.
Ja, men det är ju inte så att Rolle tar över ett lag som står på noll när han går in i den här säsongen. Alltså det har ju ändå funnits ett jävligt fint grundspel i Göteborg över liksom säsongen, men som inte riktigt renderade i att vi gjorde så mycket mål. Det handlar ju om att finjustera på väldigt, väldigt många, många skruvar. Men nu har han haft 2 veckor på sig och i alla fall finjustera på ett gäng av dessa. Och jag hoppas att vi kan få se lite utväxling på det på söndag.
Vad du menar är alltså att vi kanske till och med kan få se någon sorts embryo till den fotbollen som Roland Nilsson egentligen vill spela. Eftersom det har varit ganska solklart, om man har läst på Twitter och liknande här senaste veckan, att det som vi spelar nu är ju bara någon sorts bryta sig loss ur den belägrade bunken fotboll.
Mm. Nej, det tror jag inte. Jag är ledsen. Jag tror inte att han med 2 veckor till godo vill förändra så mycket. Jag vill ändå tro att hans uppdrag här och nu de sista omgångarna är: se till att hålla er kvar. Det handlar om att chansa lite, att ta poäng, men också att man ibland kommer förlora. Så är det bara. Men jag tror att det sen som han vill göra när han får 4 månader på sig att bygga kommer vara annorlunda mot det vi får se de här 2 veckorna.
Varför jag kanske inte hade de absolut högst ställda förväntningarna på den här matchen, det beror ju till stor del på att motståndet AIK är inne i en extrem formtopp, får man väl säga. Jag tror att om man gör såna tabeller där man bara räknar de senaste matcherna, varför man nu gör det.
Det har väl med form att göra?
Formkurvor, alltså, ja. så ligger de väldigt bra till. De har ju dragit i alla jävla flaggor man kan. De har sparkat sin tränare och de har värvat en jäkla massa spelare och fått in energi i laget. Fått bättre utveckling på det än vad Blåvitt har fått, får man väl i ärlighetens namn säga.
Ja, men de sparkade också sin tränare tidigare och Bartos har ju haft lite längre period på sig och jobba med AIK.
Jo, men det är fortfarande så att det är så.
Ja, sen så, som vi har sagt så jävla många gånger, det är liksom, det är inga rötna spelare i Göteborg. Så det handlar bara om att de ska få in det i huvudet, att de inte är rötna och liksom få så att den kommunikationen funkar mellan varandra. Det är ju inte så att Pontus Wernbloom inte kan slå en passning till höger. Utan det bara blir så.
Det är bara att det inte var någon där.
Nej, vad synd.
Sen så kan man ju ta på sig hur jävla stor hatt man vill och säga att vi är IFK Göteborg och vi ska alltid vinna och vi ska det och vi ska det och vi ska det. Men det är väl faktiskt också så att även ett normalt år, när vi, om vi hade varit med och krigat i toppen till och med, så hade det ju inte varit så att det bara var att åka till Friends Arena och hämta 3 kassaskåp säkra poäng. Nej. Utan varje poäng man tar mot AIK på Friends Arena är alltid en bra poäng.
Ja, så är det ju definitivt. Fan, nu blir man ju lite nostalgisk och minns ju då AIK borta 2015. Var det en god måndag, har jag för mig att det var.
Så var det. Det var på den tiden som Gustav Engvall härjade fritt.
Han gjorde 2 mål. Två baljer. Ja, det stämmer.
Stämmer det.
Var vi 5 000?
Det stämmer också.
Eller var vi 1 000?
Mm, vi var 5 000. Och du ringde till folks arbetsgivare för att de skulle få ledigt. Just det. Och sådär märkliga
grejer. I podd, ja.
Ja,
det är bra. Ja.
Colorama, det är Marcus. Det är så här. Ni har väl en kille på Colorama som heter Patrik Johansson, va?
Ja.
Han har sökt lite ledighet på måndag och det verkar tydligen vara lite chabb med att han ska kunna få ledigt.
Vad man också vet om den här matchen, det är att Al-Hassan Yusuf är avstängd på grund av för många gula kort. Mm. Eller för många.
Han har fyra stycken. Då blir det så.
Ja. Hasse får istället en god semesterhelg på Daftö.
Du var ju helt övertygad om att Hasse åkte till Daftö för att han trivdes så bra där.
Jag har aldrig sett en bild på en så lycklig människa som bilden på Hasse när han var bland piraterna på Dafte. Om man någon gång mår riktigt dåligt så ska man googla fram den bilden och få ta en liten promille av hans glädje. Så kommer man skratta hela dagen. Hur tror vi då att laget formeras när vi saknar en av nyckelspelarna på innermitten?
Det känns väl spontant som att man spelar August Erlingmark och Jakob Johansson på ett innermittfält. Förutsatt då att alla är friska och goa och glada. Man vet ju inte det på grund av GDPR och sånt där. Va? Så att det
är extremt oldschooligt innermittfält.
Jag skulle tro, framförallt om vi tar hela formeringen, så hade det väl inte överraskat mig om vi gick väldigt defensivt de två kommande omgångarna. I och med att vi har AIK borta och veckan därefter Malmö borta. Och i och med att vi då har haft 2 veckor på oss att sätta någon typ av spelsystem. Så om man ska värdera realistiskt, om vi skulle säga att vi fick 1 poäng i varje match här, så hade ju det varit bra.
Mm, det hade det helt klart.
Och då hade jag nog valt att försöka utgå från en väldigt defensiv position kommande 2 omgångar och försöka spela in ett defensivt spel.
Du menar någon sorts scenario där vi går ner i skyttegravarna och bara gräver oss längre och längre ner?
Ja, ungefär så. Så får vi ha någon. Då kanske inte Pontus Wernbloom ska vara den kontringsspelaren. Då kanske det är Krille Kouakou som ska in på anfallet för att sticka i djupet när vi väl vinner boll.
Ja, jag vet inte.
Jag vet inte, men jag som amatörtränare hade nog siktat in mig på att hålla en ganska defensiv profil kommande 2 gånger och tränat in mig inför det. Vad hade du gjort?
Som amatörtränare så hade jag nog ändå inte ändrat på en massa saker så himla mycket, utan man hade utgått från samma uppställning ungefär. Det tråkiga, det bärsa, det väntade. Spela som vanligt, men ligg lite längre bak. Tänk lite mer på att ligga på rätt sida så att ni inte blir överkörda på kontringar. Och så vidare och så vidare. Man målar inte upp någon jätte.
Du tror inte att det är någon frejdig fotboll vi får se på söndag i alla fall?
Jag har svårt att tro. Då har vi kommit till nästa segment i podden som jag då kallar för den vidöppna dörren.
Mm. Jag förstår precis vad du menar och jag håller väl med.
Och vad är det man gör med den vidöppna dörren?
Man slår in den.
Man slår in den med slägga och bulldozer. Kanske en sån här hjullastare. Som de har. Ja.
Nej, men och det här segmentet blir ju då, och det kanske känns som att man upprepar det som många andra har sagt och att alla har ju berört den här punkten. Men det är ändå en så pass viktig punkt tycker jag, så vi kan liksom inte låtsas som att den inte finns.
Är det dags för Folkhälsomyndigheten och Amanda Lind och det gänget?
Det är ju inte Amanda Lind enskilt som tar massa beslut, sitter med någon sorts här, ordförandeklubba och slår i ett bord och bestämmer hit och dit över rikets säkerhet så att säga. Det är inte riktigt så det funkar.
Det hade varit mycket roligare om det var så det gick till. Men också med sån peruk som de har i England.
Ja.
I alla fall.
Ja. Ta oss i mål här nu.
Ta oss i mål, herregud.
Eller ta oss till start i alla fall.
It's a long way to the top.
Ja, ta oss till startlinjen.
Startlinjen, det är väl ungefär att fotbollen fick nej på den här, eller fick nej. Det blev ingen utökad publikmängd. Det blev inga 500 pers på arenorna.
Nej.
Och ungefär i samma veva som detta beslutet kom så började florera bilder ganska frekvent, eller filmer från Spybar. Av alla jävla ställen så är det Spybar på Stureplan. Så här, om man ska hitta någonting som är maximalt svårälskat så är det väl ändå det.
Ja, det, och just att då är det här okej, men inte att vi släpper in publik på fotbollsarena. Och man har liksom tröttnat lite på det tugget, va? Jag känner väl att jag orkar inte se en enda jävla bild på GKs till där folk säger hur fan kan det här vara okej, men det kan inte vara okej med 500 pers på fotbollsmatcherna.
Nej, det är ju den väldigt enkla like-fiskande vägen att gå såklart och skriva kröniker om att hur kan de få göra så när inte vi får göra så och så vidare och så vidare. Det är inte fel i åsikt.
Nej.
Utan det är bara att vi har sett den här copycat kids texten så många gånger nu. Mm. Och varenda gång så blir den superdelad och får massa likes. Men det gör ju ingen skillnad. Nej. Det är det väl lite så. Och ändå så sitter vi här och gör det själva.
Nej, men inte riktigt. Man kan, om vi kokar ner det utifrån och skiter i alla regler och lagar som finns, så är det såklart konstigt att man får vara väldigt många på en plats men inte några stycken på en annan.
Ja, så är det. Det är ju stendumt.
Det är stendumt, men det är också vad det är. Kan inte du ta och lite snabbt förklara varför det är så att jag får springa på GKs tillsammans med tusentals andra människor, men varför jag inte får vara nummer 53 in på en fotbollsarena?
Jo, välkomna till juridikpodden, BB-podd som handlar om rostat bröd.
Yes.
Nej, men ungefär så här är det väl, att när du går och handlar på ICA eller på GKs för all del då, eller andra ställen, ute på stan, så lyder du under något som kallas för den allmänna ordningslagen, typ ish.
Ish.
Ja. Och i den så begränsas man inte.
Nej.
För det är ingenting som myndigheterna kan begränsa. Att du får inte gå på ICA och handla mat. Rostat bröd till exempel.
Om du köper det. Kavring. Ja. Eller vad du nu än vill köpa.
Eftersom det är någon sorts samhällsbärande funktion också. Jag är inne och snorrar in mig ganska hårt. Ja, men jag tror
ta, det fattar i, ta det i korta drag då. Det är klart att du inte kan detaljerna.
Nej, men jag tror att folk fattar vad jag menar. Det är vanliga världen, så som det alltid är. Mm. Du sätter dig på bussen, åker till jobbet. Det är det som krävs för att keep the wheels spinning.
Mm.
Däremot, när man har en fotbollsmatch, så räknas det ju som ett särskilt evenemang. Mm. Eller hur nu...
En tillställning kan man säga.
Ja, och de här eventsen, evenemangen, specialarrangemangen, de kan man begränsa. Och då har Folkhälsomyndigheten, med hjälp av sin förlängda arm, regeringen, valt att göra detta, för att det är saker som man faktiskt kan begränsa. Det makes sense, men det är inte rättvist, och det är också, blir också jävligt dumt.
Men det som då får kanske mig att reagera lite,
det är Ullared.
Nej, det är då att för regeringen, de ser ju liksom en ökad smittspridning nu i Sverige. Det är ju det de säger.
Smittspridning.
Och det är av den anledningen de då väljer att inte utöka det här för oss som älskar fotboll. Då. Eller för den delens skull, de som vill gå på konsert eller vad man nu kan tänkas vilja göra. Men samtidigt då, så den 1 oktober, så fattar de ett beslut om ett undantag om förbud att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på bland annat restauranger och nattklubbar då. Kort sagt, man tog bort 50 pers-regeln på dessa ställen, förutsatt att man då kunde sköta sig på ett ansvarsfullt sätt, som man säkert kan göra på Spybar 04:55 när man står där med 78 gin och tonic i kroppen och dansar på ett bord.
Och en sån här isfackla i varje öra.
Ja, ungefär så. Och det är väl där man kanske tycker att politikerna har gått jävligt snett på det. För det, jag blir inte särskilt upprörd över att man inte öppnar upp läktaren för oss supportrar om man ser en ökad smittspridning i landet. Det är liksom fair. Okej, okay, då självklart så går liksom hälsan före. Men då är det också väldigt dumt om man istället tillåter folk att göra saker, det vill säga att öppna upp då en nattklubb eller öppna upp för den typen av evenemang.
Där folk dessutom har 200% mycket sämre omdöme.
Ja, men så är det
man har när man är nykter utomhus.
För det som händer i sammanhanget då är att vi kommer ju på de här platserna när de öppnar, det kommer ju bli en smittspridning där, vilket i sin tur kommer rendera i att fotbollen får vänta ännu längre på att öppna. Och det tycker jag är jävligt fel.
Ja, så finns det också en ytterligare påslag på det här då. Och det är att så här, de 500 personerna som då skulle få gå och titta på fotboll i en första vända, de hittar du sannolikt i väldigt hög utsträckning bland de personerna som nu istället väljer att gå och titta på fotbollen ute på en pub eller en restaurang.
Mm. Som också är en sluten plats istället.
Där det egentligen är sämre i smittspridningspunkt. Liksom man sitter tätare, man sitter inomhus och så vidare och så vidare. Man dricker faktiskt kanske en och annan bärs och förgrumlar sitt omdöme som man kanske riskerar att hamna på spybar.
Vi tar det snabbt här då. Anders, om du lyssnar på det här, slå mig och Hannes en signal, för vi har ganska bra koll på det här med smittspridning, som du hör.
Om du då skulle ta koka ner detta till vad du anser, tycker och så vidare.
Ja, men det som oroar mig mest är inte att de förvägrar oss idrotts-, fotbolls-, hockeyfantaster och allt möjligt att få följa våra lag på läktarna, utan det är väl snarare att man ser en ökad spridning men ändå aktivt väljer att inte begränsa andra typer av folksamlingspunkter.
Så öppna nu bara 20 000, Anders. Det är lätt.
Du fixar det.
Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här.
Jag tänker bara kapa podden nu och göra någonting som vi aldrig tidigare har gjort.
Okay.
Jag tänkte att vi ska lägga in lyssnarfrågorna i mitten på själva avsnittet. Det brukar alltid vara i början eller i slutet.
Vet du vad som är så jävla sjukt? Jag tror att vi gjorde det förra veckan också.
Gjorde vi det? Ja. Fan också.
Så minnet, det är inte bra.
Men det har jag ju sagt till dig.
Men det är också väldigt kort.
Det har jag ju sagt till dig. Att mitt minne är dåligt numera.
Ja.
Har jag sagt till dig det? Skämt.
När sa du det?
Exakt.
Ja.
Första frågan.
Ja, det kanske inte blir så många frågor.
Nej.
Vi får ställa bättre frågor.
Okay.
Men det är nog ganska mycket ämnen som kommer i de andra ämnena. Som
ja, så är det. Så är det, ja. Så är det, ja.
Men ändå kan man, får man möjligheter att prata om andra saker ibland. Då, som Albin Svensson som frågar, så här, eller säger så här, prata om Glenn Hussein och det avhuggna indianhuvudet.
I bara Blåvitt-podden. Tyckte han att det var, där var det läge att ta upp Glenn Husseins...
Men det är ju också en helt bizarr film som florerar på SVT av alla ställen.
SVT Play, det heter Mötet. Det är en film mellan Glenn Hussein och en kvinna som har ett... Det är så jävla förminskande att jag inte har hennes namn nu. Men det är för att jag känner Glenn och jag känner inte henne. Och så är det ibland med vissa människor.
Ja.
Där de då debatterar kring... indianhuvudets vara eller inte vara hos Frölunda som själva har bestämt att känner, det inte ska vara.
Känner du dig tvungen att stoppa in en liten PK-brasklapp?
Nej, men,
så får inte få några grupper efter dig?
Nej, men det jag tycker är lite märkligt i själva mötet då, som det här heter, är att de ska debattera kring någonting som redan är avgjort. Det känns väldigt märkligt. Det är lite som att man sitter i någon sorts upphandling och säger, ska man köpa en iPhone eller en Samsung? Och så får alla en Samsung och så ska de ändå prata om att de ska ha en iPhone.
Eller att man ska sitta och debattera efter en fotbollsmatch om det verkligen inte var straff. Eller? Ja. Men vet du vad jag tycker är det roliga i den här?
Nej.
Jag tycker att det är en hyllning.
Ja, det tycker jag.
Ett avhugget huvud.
Ja, men resten av kroppen ligger ju under skandinavien.
Det roliga är att man inte är helt säker på att Glenn verkligen tror att det ligger en stor kropp till indian huvudet under Skandinavien.
Nej.
Det har någonting.
Det finns något fint i det också.
Vi ska gå in på nästa lyssnarfråga.
Mm.
Och det här sitter ihop allting. Det blir en helhet av det. För det har vi fortsätter med släkten Hussein. För att du ställde väl frågan så här, vilka ämnen ska vi prata om?
Ja.
Och då svarar vår vän Tobias Hussein. Fosfor.
För att det är ett ämne.
Det är ett ämne, ja.
Ja. Han blir ju mer och mer lik sin farsa nu.
Ja, det är så, alltså, Tobbe, we love you. Men man ser en transformation från den dagen Tobbe slutade spela fotboll i Blåvitt. Så går han mer och mer mot att bli Glenn Hussein.
Snart så är han med i typ Fångarna på fort. Oh wait.
Precis, han har varit en blåvit ikon, det har Glenn också. Glenn Hussein, karaktäristiskt för honom de senaste åren, det är att han har varit med i alla tv-program jämt. Fångarna på fortet, det är väl liksom, där är väl essensen av vad Glenn Hussein har hållit på med. Och där har Tobbe också varit med nu. Han har börjat kommentera fotboll, precis som sin farsa. Han är tränare för en massa olika obskyra lag i de lägre divisionerna.
Rättrisiga lag.
Ja, Tvååker och Kungsbacka City och allt vad det har att göra med. Och sen så är det ett jävla tjat om Frölunda och Liverpool hela jävla tiden.
Trött på.
Och nu då har han också börjat med ordvitsar på Twitter. Så att, ja.
Det är farligt, är det. Vet du vad det sjukaste är då?
Nej, vad är det sjukaste?
Det är att de tydligen är far och son.
Ja.
Det är sant alltså. Det är helt sjukt.
Du menar att det kanske inte är någon större skräll att de börjar... Nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Men fortsätt gärna driva med oss, Tobbe.
Ja.
Gör det. Det blir kul. Vi är glada över att Ekonomistyrning vill hjälpa oss att göra BB-podd. Ekonomistyrning är veckans sponsor och det är också de som hjälper oss att få koll på våra papper, kvitton och dylikt.
Hade det inte varit för ekonomistyrning och Mikael som driver ekonomistyrning, så hade du och jag sannolikt suttit i en väldigt liten cell på Alcatraz.
Men vi hade kunnat göra många poddar därifrån.
Och då håller vi inte ens på med något fiffel. Men så rötna är vi på de grejerna. Och så bra är ekonomistyrning på att styra upp sånt så att man slipper hålla på med den jävla skiten.
Jag läste en intervju med Daniel Gilbert som är en gammal gitarrist i Håkan Hellström. Och han fick fogren efter sig för att han inte, jag citerar, hade så bra koll på moms och sånt där. Och är man en sån som Daniel Gilbert som inte har särskilt bra koll på moms och sånt där,
eller,
så tycker jag,
eller Mats Gren.
Ja, så tycker jag att man ska höra av sig till ekonomistyrning via ekonomistyrning.se, för då får man koll på moms och sånt där.
Jag såg att du var ute och ställde lite frågor med BB-podd-kontot på Twitter. @BB-podd, det kan man följa om man vill få mycket skarpsinniga frågor ställda till sig rakt in i sin telefon.
Eller allmänna uppdateringar, eller diverse åsikter, eller väldigt många inslagna öppna dörrar. Aha. Med BB-poddkontorna samlar vi billiga poäng. Det kan jag fan med stolthet säga.
Ja. Men vad har det nu den här gången?
Ibland så gör jag inte det, utan ibland så ställer jag frågor via det kontot för att jag vill ha med mig då den inputen till
du lekte SIFO.
Mm.
Du ville veta lite om folks fritidsvanor.
Ja, men så är det. Och det är väl för att jag är, nej men jag är lite orolig över hur svensk fotboll i allmänhet, men också i Göteborg, ska hantera när väl läktarna öppnar upp till 100%. Just nu så känns det som
om 10 år.
Ja, men så även om det skulle ske nu då mot våren, så jag tycker mig se ett mönster hos väldigt initierade, intresserade blåvitsupportrar där de har zonat ut och faktiskt också har förändrat sitt vardagsbeteende. Och jag är rätt orolig över hur det kommer se ut sen med intresset för IFK Göteborg när läktarna väl öppnar upp. Så jag ställde lite snabbt då på Twitter, Instagram och Facebook, BB-podd på alla ställen heter vi, vad man har skaffat sig för typer av aktiviteter nu när läktarna inte är öppna.
Ta och följ oss på alla dem. Det kan vi gott förtjäna. Och så kan ni också trycka i att man ska prenumerera på podden där ni lyssnar på podden.
Ja.
Om ni inte redan har gjort det.
Gör ni.
Och sen så kan ni också delta i Patricks fritidsquiz.
Nej, men ibland ställer vi såna här frågor för att vi vill ha inputen då. Och jag läser inte upp namn för att jag vill inte att folk ska känna sig uthängda. Så att, men,
är det inte det de vill?
Ja, okej. Okay, då är det Christian Riese som säger att häng ut han! Han har återupptagit badminton efter 10 års frånvaro.
Badminton är mycket bättre sport än paddel, måste jag bara inflika så. Ja.
Johan Missouri skriver att han har spelat mycket mer paddel.
Ja, fan också.
Viking skriver att han har börjat spela golf på allvar.
Ska jag fortsätta poängbedöma sporterna?
Nej,
eller ska vi bara
göra.
Strunta i det?
Ja. Vi har en kille som kallas för De Peter Larsson. Han skriver att han ska ut och springa nu igen för 113:e dagen i rad. Och det har han inte gjort tidigare då.
Sprungit 113 dagar i rad.
Vi har Peter Hermansson, han har börjat skriva poesi.
Den skulle man vilja höra.
Vi har Gillis Bengtsson som har börjat med sin nya hobby skärmflygning och slagit en del gamla svenska rekord i paragliding. Det känns som att han lägger mer än de här 90 minuterna i veckan som det
handlar. Det känns också som att han tar varje chans han kan för att skryta om de här svenska rekorden som ingen någonsin har... Nej, förlåt, Peter.
Så säger man inte.
Nej. Det var Peter, va?
Det var Gillis, var det.
Sorry.
Men däremot så har Niklas Persson skrivit att han upptäckte att han har 2 barn och en tjej i sin ålder som delar boende med honom. Det tyckte jag var roligt. Så det finns alla möjliga varianter. Men det som är min oro är ju då att jag har sett att folk har börjat göra andra grejer. Och folk har förändrat sitt vardagsbeteende. Och oron ligger i att när väl läktaren kommer upp igen, då måste folk helt plötsligt börja ge upp det de har startat. Den som spelar mycket mer golf, den som har börjat sportfiska, den som håller på med paragliding för den delen, kommer behöva offra det här nu då till förmån för fotbollen. Börjar man med en aktivitet och gör den under 1 års tid, då får man ändå se det som något sorts inmönstrat i ens vardag. Och helt plötsligt ska man förändra sin vardag ännu en gång.
Ja, och det finns säkert också ett gäng folk som kanske inte har skaffat sig helt nya liv.
Nej.
Men som ändå bara har känt att fan, sitta och kolla på matcherna i tv-soffan med en god pizza och god dryck och nära till toaletten och nära till allt möjligt. Och det tar inte halva dagen, utan det tar bara, låt som jag säljer in det här.
Nej.
Det gör jag inte. Lite gör det. Att folk bara, fan, det här var ju också gött. Jag kan äta kakan och ha den kvar lite granna. Det finns en stor risk för, ja, men som du säger, att folk vänjer sig vid det nya lökiga sättet att se på fotboll.
Mm. Och här är jag är orolig för hur, dels svensk fotboll, för det här tror jag gäller alla lag. Men jag kan inte bry mig om hur Malmö gör, eller jag kan inte bry mig om Häcken gör, utan det jag kan bry mig om är hur Blåvitt gör. Och här tycker jag också att Blåvitt har varit för svaga på att underhålla sin publik över årets lopp. Jag tycker inte alls att man har använt då den kraft och det man har till att liksom hålla igång supportrarna. Man trycker mycket på att ja, men det kommer nya grejer i shoppen och köp matchen via Dplay, för då får vi pengar och hela den biten. Men man har liksom inte interagerat med supportrarna under årets lopp.
Ja, för det, alltså, och det är inte heller konstigt att man greppar efter varje halmstrå att få in pengar. För att det är en ganska rusande skuldfälla, lyxfällan-situation som man riskerar att hamna i, eller kanske redan sitter ganska hårt i, eftersom alla intäkter bara försvinner och det är bara utgifter. Så det är inte konstigt att man ber, snälla, vi behöver pengar. Men effekten på sikt blir ju, eller liksom över lite tid blir ju att det enda som kommuniceras är skänk pengar, ge oss pengar, ge oss pengar, ge oss pengar. Och det är inte så charmigt.
Nej, men här tycker jag att Blåvitt på något vänster skulle ha arrangerat någonting, eventuellt då digitalt eller vad som helst. Köp en biljett till någon sorts Blåvitt gala. Alltså man kan skratta åt det, men Gais har gjort det vid flera tillfällen och det har varit superuppskattat. Alltså någonting som gör att man interagerar med supportrarna, någonting som gör att man får känna Blåvitt bortom matchen, för det är det som supportrarna är vana vid. Och det är samma sak att man inte har sträckt sig lite längre i år kring de här vanliga grejerna. Jag menar, jag fick till exempel då mitt medlemskort hemskickat till min vad blir det? Jag är morbror till honom.
Systerson?
Systerson blir det, ja. Jag är morbror till Vincent. Mm. Självklart så signade jag in honom som medlem i Göteborg samma dag han föddes. Och nu kom faktiskt medlemskortet hem i förrgår.
Fick du duktighetspoäng där?
Det ser jag som en självklarhet. Ska man göra duktighetspeng för att jag signar med min systerson i Blåvitt?
Nej, för att du sa det här.
Nej, men det var inte det som var grejen. Det som var grejen var att till slut så fick jag det här kuvertet med kortet i. Och det var exakt det det var. Det var ett pyttelitet kuvert och i det låg ett medlemskort. Det låg ingenting som man kunde använda då till exempel för att kommunicera ut efteråt, typ ett diplom för välkommen första gången du är medlem, eller det här är IFK Göteborg, eller någonting bara som signalerar tack för att du stöttar oss under tuffa tider, någonting. Det var bara ett kuvert med kortet i. Och där känner jag också att man inte heller tar liksom tillfället i akt eller tar chansen att faktiskt trycka på någonting extra.
Men det var därför jag bråkade lite med det också, för att det är väl klart att man vill, som du säger, man skulle vilja att det skickades med någonting som man kunde stolt visa upp.
Ja, ungefär så. Vi lever i ett sociala mediesamhälle. Folk vill ju bara plåta och lägga upp grejer hela tiden.
Och då hade det kanske kunnat väcka 10 andra idé om att, ja, men det här ska jag ju såklart göra till min systerson, eller min den, eller den, eller den, eller den, eller den. Så det blir ringar på vattnet, så det börjar hända saker, så det ständigt flödar.
Det kan jag ju säga som en sån bra, för det vet jag, det är rätt vanligt att folk väljer att ge till vänner när de får barn, att man köper ett medlemskap till barnet då i typ doppresent och sånt där. Det finns inget typ av gåvobevis idag från IFK Göteborg. Det hade varit nice att kunna köpa faktiskt i shoppen. För säger man 50 spänn extra, så hade man fått ett gåvobevis då, samtidigt som man signade på sig ett medlemskap. Det var bara en sidoidé.
Så precis, det var inte det här som var själva pudens kärna.
Nej.
Utan det var bara en bit av pudens avhuggna indianhuvud.
Och när man då har ett år som är så isolerat, då tror jag också att man gör sig själv en björntjänst när man försöker skydda de som arbetar inom föreningen, det vill säga spelare, ledare, men också personal stundtals då. genom att inom citationstecken gömma sig bakom det här med GDPR. För att om det är någonting som klubben behöver just nu, så är det att man känner en relation till föreningen. Men samma sekund som man väljer att inte kommunicera exempelvis Georgi Karasvilis skador, samma sekund känner jag ju lite mindre för honom, för jag vet inte riktigt vad det är som tynger honom och så vidare. När han slog upp sin skada här igen för några omgångar sen, så kunde jag inte riktigt lika mycket känna som om jag hade vetat att fan, nu gick hans baksida ytterligare en gång, han har haft så mycket bekymmer med den. Man bygger liksom en relation till spelaren på det sättet.
Ja, för det känns alltså lite så här, Georgi, kommer ni ihåg honom?
Ja, men det känns som att han inte tillhör föreningen.
Det känns bara som någon snubbe som dräller omkring på Kamratgården nu för tiden. Så alltså, när gjorde han mål senast?
Och Blåvitt är ju inte ensamma om att helt plötsligt anamma den här strategin att man inte längre kommunicerar skador. Men just det här året kanske har varit läge att till exempel tänka om. Att öppna upp sig så mycket som möjligt så att det verkligen går att bygga en relation till klubben när man inte kan ses. Och här tycker jag också att man har gjort fel beslut genom att stänga sig. Vi har liksom ett, stängda läktare så vi kan inte komma åt klubben. Två, jag ser inga direkta superkampanjer för att man ska bygga relation med klubben trots att folk är på distans. Och nummer tre, man fortsätter att vidhålla liksom sin ganska stängda profil kring det som händer kring A-laget.
För att i det här läget, så som det är nu med publikläge och allting, så blir ju den enda skillnaden mellan att se på en match ifrån Allsvenskan gentemot att se en match från Premier League, det är att fotbollen kanske håller en lägre kvalitet i Allsvenskan.
I Premier League säger de också vad spelarna har för skador. Det ändå.
Aha, okay. Ja, okej. Det är liksom närmare där. Ja. Och de verkar överleva ändå.
De klarar sig bra.
Ja. Ja, men så här, vi ska inte hänga upp oss så mycket på den detaljen. Det blir bara väldigt tydligt i just den delen där. Mm. Men för all del så finns det ju ganska mycket kring klubben som är mer och mer inbubblat, om man säger så. Det har ju varit väldigt mycket snack om ekonomi, såklart. Ena dagen så sägs det att vi behöver sälja spelare för att gå runt. Och en annan gång så är det inte så säkert längre. Det verkar liksom bara följa om vi råkade sälja spelare eller inte.
Ja.
Jag tycker att... Det känns som att det på något sätt blir mer och mer okej att undanhålla någon sorts sanning för att få det att verka bra.
Mm.
För supportrar och medlemmar, för det ska vi också komma ihåg, det är en medlemsförening. Och det är supportrar och det är vi som ser till att det överhuvudtaget finns. Mm. Ett exempel på detta är ju detta transferfönstret då. Innan så har det kopplat ut ganska mycket att vi kommer behöva sälja spelare. Man har ju pinpointat Hasse, Jesper Tollinsson, August Erlingmark, Georgi som några som man kanske kan sälja.
Mm.
Och så kom transferfönstret. Och så stängde det och så hände det ingenting.
Nej, kändes det som.
Nu vet vi ju att det är så. Det har ju ryktats bland journalister.
Jag tror till och med det är avslöjat i Stockholms media.
Men det är ju inte kommunicerat då.
Nej.
Att Jesper Tollinsson är ju faktiskt såld till det belgiska, eller vad heter han, Lommel?
Han är såld till Lommel SK i Belgien.
Han är såld dit, men han ansluter inte till den klubben förrän sommaren 2021.
Mm.
Och så, det är en konstruktion som man möjligen kan ha både frågor och synpunkter på. Det kan både vara bra, det kan vara dåligt. Jag vet inte.
Nej, men det är väl bra. Vi använder honom inte just nu. Han är en talang, men som tyvärr, det finns inget utrymme här och precis just nu. Någon vill köpa honom, vi behöver pengar.
Ja, att
det är
han
väl en
säljs,
match made in heaven.
Att han säljs, det har jag inga större problem med. Vi vet ju också med stora talanger att deras marknadsvärde ligger just ofta i att de är stora talanger.
Mm.
Och då finns det en tidslinje som tickar och marknadsvärdet minskar om de inte får spela fotboll kontinuerligt och ta nya kliv. Så det är väl bra att man snider med sig järnet till varmt där. Varför vi behåller honom till nästa år, det är ju mer oklart, för att han är ju inte ordinarie idag.
Nej, men låt det
vara
så.
Skit i det, det är säkert svinbra tänkt om
man, men
bra tänkt.
Men det kommuniceras inte.
Nej, och jag vet faktiskt inte hur mycket strategiska planer som jag tycker att det är okej att baka in i det här. Att man liksom mörkar och håller så. Någonstans så börjar den bägaren rinna lite för mig.
Ja, men så här. Det kanske finns en jättebra anledning till varför man inte just kommunicerar att Jesper Tullinsson är såld. Och det kanske finns en jättebra anledning till att man inte gör det och en jättebra det. Men du vet, när man summerar ihop allt det här, när det är det och det och det och det och det och det, och det, då blir kontentan av det att vi som klubb blir mer och mer slutna. Även om vi hade Max Markusson med oss i podden någon gång i vintras där han bestämt förnekar att det var så, så är det fortsatt min känsla kring föreningen. Och då vill jag ändå påstå mig vara väldigt nära föreningen, vilket gör att jag kanske egentligen inte alls upplever samma slutenhet som gemene supporter kan göra.
Nej, och om man dessutom är kanske en av de lite yttre ringarna av supportrar som bryr sig lite
lagom,
då och då,
lite lagom.
Ja, och som inte sitter och tar reda på och söker information, då är det ju känns som att, är de kvar ens liksom?
Nej, men det är ju så här, man segmenterar ju supportrarna här kortfattat i tre olika kategorier. Vi har sagt det förr i podden, men vi kan ta det igen. Du har kärnsupportrarna som är den inre ringen. Sen har du den andra ringen, och det är de supportrarna som går på 2-5 matcher per år och tycker det är lite kul. Och sen har du den tredje ringen, och det är de som är allra flest. Det är de som kanske går på en match eller två per år.
De håller på Blåvitt,
men
de,
på
gör
Blåvitt
inte så, de gör inte så mycket med just.
Nej.
Den.
Och det är också det som gör att vi vissa matcher har 7000 på läktaren och vissa matcher har 16000 på läktaren. Det är så enkel är matten liksom.
Och 300000 likes på Facebook eller vad det nu kan vara.
Whatever. Men det som gör mig orolig här är att man inte når ut till grupp 2 och 3 tillräckligt ordentligt under 2020, och därför tror jag att man kommer tappa väldigt mycket supportrar när det här drar igång igen, för man har hittat sig nya hobbies.
Och det gäller ju då såklart både för de allsvenska klubbarna i allmänhet, men då framförallt IFK Göteborg som vi bryr oss lite extra om.
I synnerhet. Ja, men så är det ju. Jag kan inte ta Djurgårdens krig i det här. Men däremot så, i Göteborg älskar jag mer än något annat lag i hela världen. Och där, jag kommer inte sluta vända på varenda sten innan jag är nöjd.
Så vad du säger är att Blåvitt borde släppa sin sargbubbla och komma in i matchen?
Ja, alltså jag kan inte se varför vi måste göra som alla andra i alla andra jävla ärenden. Låt oss fan stå längst fram i det här tåget. Engagera er med era supportrar. Så minska i alla fall risken för ett enormt tapp.
Eller så blir det helt tvärtom. Alla går på fotboll. Folk som aldrig ens har sett en fotboll går på fotboll.
För det, man har läst så mycket om arga supportrar som vill att man ska få gå på fotboll, så till och med farmor bara, det där med fotboll verkar kul. Det känns som en utopi som jag inte tror kommer hända.
Då står hon där med årskort första gången i sitt liv.
Fan vad sjukt det hade varit. Farmor, 87 bas gammal. Står där och drar bengaler i luvtröja. Ja. Det är en syn jag kan tänka mig att se. Men sen har vi nästa problem då. Det är ju att vi närmar oss liksom en period när vi ska gå in i årskortsförsäljning.
Precis.
Och vi har två problem. Ena är, vi vet inte om vi kommer få visa några fotbollsmatcher. Det är väldigt svårt att sälja något som man inte vet om man kan leverera överhuvudtaget.
Ja, det var väl en sak att få folk som redan hade köpt årskort att stå kvar, att liksom inte kräva tillbaka pengarna för dem, även om de inte fick se någon fotboll på plats. Men att få folk att köpa en produkt igen som de sannolikt inte kommer få någonting av, eller
sannolikt,
känslan,
säga,
men, så här, man kommer ju med en känsla av just nu att ja, vi får se, det kanske blir, det kanske inte blir, det är väldigt oklart i alla fall.
Jag tror att IF Göteborg, om de ska ha möjlighet att ens lösa någon typ av årskort här nu, får liksom lägga på någon typ av reservationsavgift eller liknande på årskortet, så att man pyntar in en liten del nu för att sen få liksom rabatt på den när man sen köper sitt årskort. Det är nog enda chansen för Blåvitt att få folk att låsa sig till sina platser i kommande år igen.
Eller ska man ha någon sorts, eller ska man lägga in någon sorts återbetalningsgaranti, eller det finns det väl ändå?
Nej, alltså dels så har vi någon så här early bird. Det finns ju något som kallas för early bird inom den världen, där man får en rabatt för att man är bland de första och köper. De första 1000 får en rabatt och så vidare. Alltså så där, det finns lite olika varianter. Men i och med att läget är så osäkert som det är, så tror jag att den lösningen är att jobba med någon sorts typ av reservationsavgift för sin plats. Då får man med kärnan, och när man har fått det, då ska man se till så att den jävla kärnan glöder så in i helvete så att de får med sig övriga. För just nu tycker jag inte att man har gjort det, och jag är sjukt orolig för att vi i typ omgång 3 i Allsvenskan när nyhetens behag har lagt sig och läktarna är öppna igen, står där med 5300 pers för att folk har skaffat sig nya intressen. Ska vi med de muntra tankarna släppa iväg våra kära lyssnare här nu, eller?
Vart är det vi ska släppa iväg lyssnarna igen?
Vi ska släppa iväg dem till Nangijala, har bestämt jag här och nu.
Finns det en paddelhall i Nangijala?
Det gör det garanterat, och det är högt i tak. Är det. Jag skulle vilja skicka en uppmaning till er. Kan ni inte snälla bli medlemmar i IFK Göteborg? Det gör så otroligt mycket, det visar på mycket handlingskraft, det visar på stort intresse. Du får rösträtt på årsmötet, det är det finaste man kan vara. Ge bort det till någon om du redan är det. Det visar också föreningen att det finns de som verkligen bryr sig om klubben. Även ett jävla skitår.
Och så glöm inte bort att hata AIK lite också. Det är lätt att glömma bort i sån här tider.
Just det.
Ja. Ta dem jävla, hugg dem.
Du är en saga för god för att vara sann. Det är en saga i sig att vi funnit varann. Vi kunde lika gärna aldrig någonsin möts, eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts. Vem vet inte du, vem vet inte jag, vet inte.